Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Något ska hämta ut på posten.
Nej då, steamen är hämtad.
Tillhör ni någon, vi var precis innan att kolla här, statistik man kolla.
Jajamän.
Tillhör ni någon av de 3448 lyssnarna som har lyssnat på vår podcast?
Jättekul!
Så senaste avsnittet då, så pratade vi om att vi hade ett litet break för att Jessicas larm, det gick ju på. För att Jessica, du är en person som gärna har larm.
Jag tycker om larm. Det har mina kollegor lärt sig också. Varje gång larmet ringer så vet de att det är min telefon som ringer. För att jag har typ 5-6 larm per dag. Yes. Och så här, det är inte konstigare än att jag är smart. Att jag tänker att så här, ju mindre tankar och ju mindre saker man har i huvudet, desto enklare blir livet. Så jag sätter ett alarm som påminner mig om saker jag ska göra istället för att jag ska ha det i huvudet. Det är väl smart?
Fast...
Det kanske är därför du är så förvirrad, för att du inte har alarm.
Eller så blir min hjärna liksom plastisk. Eller, för att... Alltså,
för att du matar in saker?
För att jag måste tänka på att typ borsta tänderna.
Men det är ju... Okej, jag sätter inte alarm för att borsta tänderna.
Det är en instinkt?
Det är en instinkt.
Ah, okay.
Det är något som kallas nästan reflex. För att jag har gjort det sedan jag föddes ungefär. Men andra saker, upplever du att du kommer ihåg allting? Liksom, har du ett strukturerat liv där du kommer i tid till allt och vet exakt vart du ska vara och när och så?
Absolut inte.
Nej, precis.
Men ibland så blir det att jag, så fort jag skriver ner något, så är det som att jag tänker så här, nu är jag safe i kalendern, och så blir det att jag glömmer bort det då eventuellt.
Och du skriver det på samma ställe ändå?
Jag skriver en kalender på mobilen.
Och sen tittar du inte på den?
Nej.
Typiskt. Du är ju smart på riktigt.
Ja, nej, det händer. Jag håller ändå koll där, men ibland. Men, jo.
Långt intro.
Oh, vilket långt intro. Det här var, nu har vi...
Rekord.
Ja, det här var rekord. Det här var ett lågvattenmärke.
Ja.
Du, Jessica. Ja. Om vi släpper prestige och att vara duktig och så här. Så det här med alarm. Har det pipit till där i direktsändningen någon gång? Babben, fick tysta babben.
När mitt alarm ringde.
För du jobbar ju med ett tv-program som heter...
En mot Sverige,
som jag tittade på.
Gjorde du?
I
söndags?
Ja.
Det var det bästa programmet, i mitt tycke och många i teamets tycke. Det bästa programmet som på hela säsongen. Vad tyckte du?
Ja, du ringde ju in en bartender som lyckades med 10...
Världens bästa seglar. Bartender.
Ja. Han blev utsedd till världens bästa bartender. Men ändå hade svenska folket och studion högre tankar om hennes förmåga att kasta en ölsejdel och få den att stanna på en viss plats.
Ja. Alltså här, för er som inte har en aning om vad vi pratar om nu. Det här är ett tävlingsprogram som Babben Larsson programleder, som går live på SVT på söndagar, där det är massa olika experiment som vi utför live i studion. Och då är det en deltagare i studion som ska gissa hur kommer det gå i de här experimenten. Och då i söndag så var det en bartender som skulle skjuta ölglas, alltså i glas, på en jättelång bardisk som vi hade byggt upp. Och det var som ett shuffleboard. Vi kallade det för shufflebar. Att man skjuter ölburkar så ska de hamna i ett visst område och inte åka ner på marken. Och hon var ju duktig.
Ja, absolut.
Ja. Men vad kul att du kollade.
Och det här programmet produceras av din arbetsplats som heter...
Mastiff.
Mastiff.
Oj, vad reklam det blev nu. Kolla på söndag på SVT.
Ja, nej, men jag tänker att det kan ju vara lite mysigt för att du jobbar ju ändå i en bransch som inte alla jobbar i.
Nej.
Du gör ju TV.
Mm.
Hur är det?
Det är kul. Alltså det som passar mig väldigt bra, det är att jobba projektstyrt. Alltså att man jobbar med ett program under x antal månader. Det kan vara allt från en månad till 4-5 månader. Och sen går man över, och för jag är frilansare, så att jag jobbar så. Och många i branschen jobbar så. Och sen så jobbar man med ett annat program i några månader, och sen så jobbar man med ett annat program. Och jag som då behöver variation och trivs när det händer mycket olika saker och får testa på olika saker, så passar det här mig svinbra. Så att jag trivs jättebra inom TV. Sen har jag ju mer långsiktiga mål vad jag vill göra. Och där, jag är ju inte riktigt där än. Men
berätta.
Vad jag vill göra?
Mm.
Jag skulle vilja producera egna program. Jättegärna med fokus på mycket av det som vi har pratat om i podden. Alltså kring psykisk ohälsa. Jag skulle jättegärna göra program kring relationer och kommunikation. Och specifikt kring parrelationer. Jag skulle så gärna vilja inspirera människor och lära människor hur man kan kommunicera bättre i relationer och få starkare relationer. För att det var något som jag och mitt ex var väldigt, väldigt bra på, tycker jag, att kommunicera. Och något som vi fokuserade ganska mycket på liksom i vår podd som vi hade. Och ja, men det vill jag lära människor, eller inspirera människor till.
Gav er kommunikation er ett extra år tillsammans?
Gud, det beror på hur man ser. Men det är ju absolut... Jag är sjukt tacksam för den relationen. För att jag har aldrig haft så bra kommunikation med någon i hela mitt liv. Alltså jag är så... Det är nästan så att jag är så här, gud, hur ska jag ens kunna träffa någon som jag kan kommunicera med på ett så öppet och transparent sätt som med honom? Så att det var en jätteinsikt för mig att inse hur jag har kommunicerat innan i relationer. Och hur man kan kommunicera. Liksom. Så att... gud, vad hes jag är. Om det gav oss ett extra år tror jag kanske inte. Men jag är evigt tacksam för den relationen. Du, lyssnade du någon gång på vår podd?
Ja, jag lyssnade i början, första två avsnitten bara, om man ska vara ärlig.
Mm. Ja,
gjorde det mest för... Alltså, jag tror att det är skillnad om du är i en relation. Jag var ju långt ifrån en relation och blev mest bara deprimerad.
Just det. Nej, den var ju kanske absolut mer specifikt för par. Liksom.
Mm.
Att, ja, mer som parterapi typ, med tips och så.
Och det har vi snackat. Vi hade ju även i vår podd relationscoachen 1, 2, 3.
Mm.
Som är väldigt populära.
Vet du att hon har flyttat till våra kvarter nu, Carolina?
Ah.
Mm. Jag ser henne lite då och då. Hon är ju fantastisk.
Och då snackar vi ju en hel del om att det här med att man borde ha en relationscoach från början.
Mm.
I en relation. Alltså, tidigt i en relation när man inte har några problem. Eller när man inte går varandra på närmarna. Mm. Utan bara så här, okej, vad vill jag? Alltså, klargöra vissa saker. Så här, vad är en dealbreaker för mig? Vad är röda flaggor? Vad kan jag inte kompromissa med? Vad vill jag? Vad har jag för mål?
Förebyggande innan man hamnar i konflikter.
Ja, precis.
Alltså, verkligen. Så här, vem blir du?
Ja,
när du är som mest triggad, hur blir du då? Vad behöver du då?
Mm.
Och när du någonstans här, när du inte är triggad och inte i affekt, så kanske du har lättare att uttrycka dina behov än när du är i dem. Och då är det ju kanon om din partner vet innan vad den ska göra när du hamnar i affekt.
Ja.
Blir liksom triggad. Men alltså, har du kopplat då till relationer? Har du haft någon röd tråd i dina relationer, alltså så här, kommunikationsmässigt, vad dina, om du vill dela, dina utmaningar i relationer när det kommer till kommunikation? Finns det någon sån röd tråd, eller har det varit väldigt, väldigt olika?
Jo, men det finns det nog. Jag tror att liksom... jag kan känna igen det. Nej, men alltså, jag tror att jag tror att det finns fler män som kanske delar det, att gå in i någon form av tystnad liksom.
Mm.
Och hellre söka sig till en grotta av ensamhet och försöka lösa sina problem själv. Och det går ju sällan.
Och vad är liksom, vad är intentionen med? Vad är det som gör att du blir tyst och inte vågar uttrycka vad du känner och tänker? Vad finns det liksom för rädsla i det?
Jag tror alltså... Av erfarenhet så är det ju också att... Jag är väldigt... nu låter det inte som det för att vi gör en podd, men normalt sett, alltså i en sån situation, så är jag i en affektiv situation, så är jag väldigt rädd om mina ord. Jag väljer mina ord. För att jag är själv känslig för ord, och jag vill inte att ha en partner som kallar mig för hemska saker, för jag, det är känsligt för mig. Och så bara, nej men det är lugnt. Jag var ju bara arg. Så här, nej men du sa en del hemska grejer, och det så här, man kan inte ta tillbaka det. Det så här, man kan be om ursäkt, man kan låtsas som det regnar och säga att man är en person som säger konstiga saker, fast det, jag också läst lite för mycket Freud för att kunna...
Nej, det är svårt. Eller,
man behöver inte ha läst mycket Freud, så här, man behöver inte ha läst någon mycket Freud för att veta att det
påverkar.
Ja, men man säger freudiansk felsägning. Och det är när det egentligen man tänker. Något bara Freudian slip heter det på engelska. Och det är samma sak med kanske vad folk skämtar om.
Ja.
Eller att det som kommer upp när vi är som mest sårbara. Om någon då kallar den för något hemskt, då nej, jag vill hellre inte att det ska ske. Så då försöker jag nog bara så här,
men
andas i det eller liksom... Mm.
Men om du skulle utgå ifrån att du är triggad och ledsen och utgår från att bara uttrycka vad du känner och vad du är ledsen för. Alltså inte att gå till angrepp eller påhopp och säga du är dum i huvudet, du är ett as, du är där, utan säga så här, fan vad jag är ledsen just nu, gud vad jag känner mig sårad just nu, och vad jag skulle önska att du gjorde det här och det här och det här, och vad jag skulle behöva det här. Då är det ju inte, alltså om du pratar jag-språk, som man kallar det, istället för att säga du-språk. Ja. Har du testat det?
Ja, absolut. Det svåra är ju att göra skillnad på saker i en stund, att försöka så här, att inte bli för sårbar eller för personligt. Eller bara, jag vet inte. Och sen så hamnar man ju lätt i så här lösa mood. Jag kan göra det i alla fall. Okej, okay. Du upplever att jag inte stänger toalettlocket. Vad triggar det? Din upplevelse är det. Och det är faktiskt en objektiv sanning,
ja,
i alla fall.
Ja, det kan man säga ändå. Ja.
Det är så här, okej, okay, du har rätt där. Och vad triggar det dig? Det får då det kanske att känna att jag pissar på dig istället för toaletten. Genom att inte respektera dig så djupt så att jag ens kan stänga igen det där.
Ja,
det där toalettlocket.
Mm.
Medans det inte är en, det är inte i brott mod, eller alltså det är inte, tanken med det var ju egentligen ingen tanke alls.
Det finns ingen ond, liksom, det är inte att du gör en ond gärning och vill skada din partner för att du inte stänger locket.
Nej. En kompis hade det idag. Han går med sin sambo hos parterapeut. De går, har gått många år. Jag tänker inte säga någon namn såklart, men och då så är det att de... ett problem var att hon upplevde att han inte städade på det sättet som hon ville att det ska vara städat. Och det är svårt för honom. Han bara, men, och det här är en person som det finns ingen man på denna värld som jag känner som städar så mycket.
Mm-hmm.
Det är en otroligt ordningsam person.
Okay.
Och sen så var det väl
då, och då det. Låter det som att hans fru också är det då, eller hans sambo,
ja,
också är det.
Ja, precis,
eller ordningsam.
Hon, exakt, hon blir provocerad, han städar på något vis.
Okej.
Och så var de också provocerade då för att han inte svarar på hennes sms.
Mm-hmm.
Och då går han in i försvarställning. Och sen så, men vad menar du? Alltså, när du svarar aldrig på mina sms. Jo, men det gör jag ju. Vi kan ju titta i mobilen faktiskt och se om det finns några svar. Och så bara, nej, vi ska inte titta. Det är min känsla som räknas. Och han bara, men vänta nu, alltså, du säger ju att jag inte svarar på dina sms. Vi måste ju så här, nu öppnar vi mobilen. Så du öppnar mobilen och tittar, och det är ju svar på varenda sms.
Mm.
Ja, okej, okay, kanske senaste 3 veckorna, fast känslan är att du inte... Och vad händer nu med terapeut Jessica? Jag ser att du sitter och nickar här. Liksom. Vad skulle du...
Ja, men alltså, kommer de någon vart i parterapi till att börja med, så tar de upp sådana här saker där?
Jag tror de har kommit, de har på i många år liksom, men då är det ju, det känns som att det är en ursäkt för ett djupare problem.
Verkligen, alltså jag skulle säga så här, vad är det som ligger under det där? Att så här, något som jag fokuserar sjukt mycket på, inte bara i relationer men så här, i mitt liv generellt, är att skilja på intentioner och beteenden. Mm. Och att, så här, att beteenden, det är det vi objektivt gör. Till exempel att skicka ett sms, det är ett beteende. Mm. Eller att stänga toalettlocket, det är ett beteende. Mm. Medan intentionen bakom är så här, varför gör jag det här? Eller vad är det jag vill uppnå med det jag gör? Att så här, om du och jag till exempel är tillsammans och du har en intention av att så här, du vill, när du är hemma, då vill du känna lugn och ro. Mm. Alltså det är ett tillstånd av liksom inre lugn och harmoni. Det är viktigt för dig. Det vill du känna hemma. Och jag har samma intention. Jag vill också känna lugn och harmoni hemma. Så vi har samma intention, men vi kanske har olika beteenden som ger oss det. Du kanske blir lugn av att sitta och titta på TV. Beteendet är alltså att titta på TV. Jag kanske blir jättestressad av att titta på TV. Jag kanske blir lugn av att lyssna på musik. Mm. Eller att läsa en bok. Eller lyssna på en podd, typ. Och då är det så lätt att om vi tittar på beteenden, så kanske vi tror att vi är väldigt olika. Att jag är så här, men för fan vad du är hetsig och stressad och upp i varv. Och du är så här, va? Jag är så lugn nu när jag får sitta och titta på TV. Och jag kan inte relatera till det, för att jag blir stressad av att titta på TV. Mm. Och du kan inte relatera till att jag blir lugn av att ligga och läsa. För det gör dig bara stressad, säger vi. Och på samma sätt så kan vi också ha liknande beteenden men olika intention. Om du och jag går ut och springer till exempel. Mm. Och går ut och joggar tillsammans. Du kanske joggar för att du får energi av det. Du blir pigg och du blir alert och blir så här, wow, så. Ja. Sen efter att du har joggat, då är du aspigg och vill så här, träffa folk och göra saker för att du har energi. Jag går ut och springer för att jag blir lugn och avslappnad. Så att när jag har sprungit, då vill jag hem och lägga mig på sängen och läsa, typ. Och då kan vi tro att vi är väldigt lika, för vi har exakt samma beteende, för det är det vi objektivt ser. Men vi har helt olika intentioner. Och det där, att så här, titta på intentioner istället för beteenden i relationer och se att så här, vad är intentionen bakom dina beteenden? Så att om jag springer runt och städar, så kanske det gör mig lugn. Men för dig att städa, det gör inte dig lugn. Du blir bara stressad av att städa. Och det där, jag skulle så här, rekommendera alla par att sitta och bara ta en dag och liksom gå igenom så här, vad är viktigt, vilka intentioner är viktiga för mig i en relation. Att så här, är det att jag vill känna trygghet? Eller jag vill känna lugn och harmoni? Eller jag vill känna glädje i min relation? Att ta typ så här, vad är mina topp tre intentioner i min relation? För det är jättesubjektivt. Alla har olika. Vissa kanske vill känna spänning i sin relation. Och det är topp ett. Och vissa tycker att trygghet och lugn är verkligen det absolut viktigaste. Så det finns liksom ingen rätt eller fel. Men så här, att lista typ topp tre eller topp fem viktigaste intentionerna i en relation. Och sitta med sin partner och fråga, vilka intentioner är viktiga för dig? Och sen, när man har satt de intentionerna, då börjar jag titta på beteenden. Okej, om lugn och ro är viktigt för dig, hur rent beteendemässigt och konkret får du det i en relation? Vad betyder det för dig? Är det att du är det när du tittar på TV, eller är det när du lyssnar på podd? Spänning, så här, hur får du utlopp för det? Och hur får jag utlopp för det? Och där, det tror jag så här, par pratar över varandra när de pratar om beteenden. Att så här, du måste lyfta på locket eller stänga locket, du måste städa där, istället för att så här, men när jag stänger toalettlocket, vad ger det dig? För att uppenbarligen, Viktor, när du är på toa, så kanske du inte blir lugn av att toalettlocket är liksom nere. Mm. Men din partner blir det. Mm. Och om du kan relatera, alltså så här, ofta så kan vi ju mötas och relatera till varandra, vi förstår varandras intentioner. Mm. För att du kan relatera till tillståndet av lugn. Mm. Men du kan inte relatera till beteendet stänga locket på toaletten.
Just det.
Och det är där tror jag vi möts och kan förstå varandra. Och liksom hitta också gemensamma, vad är det för gemensamma intentioner vi har i den här relationen? Och då tror jag att man slutar att, för min upplevelse är att när många par börjar bråka så hamnar de på olika lag. och är som att de krigar mot varandra och de har olika mål. Alltså om man ser som en fotbollsmatch och en fotbollsplan. Jag ska göra mål på det ena målet och du på det andra. Vi kommer aldrig gå vinnare båda två ur den här matchen. En kommer förlora. Så är det när vi är på olika lag. Och hur kan det vara en win-win-relation när en alltid är förlorare?
Yes.
Så för mig i en konflikt så är det, alltså man kan inte se en konflikt som, alltså jag har aldrig en intention att jag ska vinna en diskussion eller vinna en konflikt. För att om min partner förlorar, då är jag också förlorare. För att relationen har förlorat.
Bra, det var snyggt.
Så det ska vara, istället för win-win ska det vara happy-happy. Skulle jag säga.
Jag tror att ibland kan det vara lite så här manligt kvinnligt där, att män är sämre på att uttrycka sig och också ofta mer pragmatiska. Att så här, nej men vadå, jag har ju svaret på denna sms.
För du ser på beteenden,
ja.
Konkreta beteenden.
Så det här, ja. Det här är bevis på, jo men, alltså, ja, exakt.
Verkligen, och alltså både tjejer och killar, men så här, människor då överlag som hackar på beteenden. Om det nu i det här fallet är en tjej som hackar på att han inte städar på ett visst sätt. Att så här, då borde den personen, skulle jag säga, ställa sig frågan, vad väcker det här i mig? Varför är det här så viktigt? Är det att så här, och nu killgissar jag känner, jag vet inte ens vilka de här personerna är, men om vi säger att hon går med en grundläggande känsla av att hon inte är sedd, att hon inte är respekterad, att hon inte är liksom, får tillräckligt med bekräftelse. Då om det är hennes intention, det vill säga kärlek och bekräftelse, och så ser hon att han inte stänger locket på toaletten. Så tolkar hon det som att så här, åh, han vet att det här är så viktigt för mig. Och ändå så gör han det inte. Och det är lika med att han inte bekräftar mig och inte ser mig. Men då är det inte toalocket som är liksom grundproblemet. Det är att hon inte känner sig sedd. Och inte känner sig älskad. Och det är det de måste prata om. Så här, okej, älskling, vad gör du för att se mig och för att älska mig? Och här kommer vi in på kärleksspråken, som jag tror att vi har pratat om i något
avsnitt.
De fem kärleksspråken. Har du talat om dem?
Jo, men jag tror vi har gått igenom det. Va?
Ja, men för det handlar om att, så här, att vi har olika sätt att uttrycka kärlek på och ta emot kärlek på. Och då är det en, nu kommer inte jag ihåg vad han heter, det är en amerikan som har forskat kring det här och kommit fram till att det finns fem olika kärleksspråk. Och ofta så, det språket som ligger oss närmast om hjärtat, som vi själva gärna vill ha kärlek på, är ofta det vi ger till andra. Så att om till exempel, de här fem är ord, alltså bekräftande ord, är ett kärleksspråk. Närhet, alltså beröring, är ett. Tid, att man ger någon liksom kvalitativ tid igen. Gåvor igen. Och tjänster igen. Och om vi säger då att ditt kärleksspråk är tjänster. Att så här, för dig, du får verkligen, du känner att du känner dig älskad när människor gör saker för dig. Att så här, kommer och sätter upp en tavla här eller något sånt där. Eller lagar mat till dig. Då kommer du förmodligen, när du hamnar i en relation, så kommer du förmodligen vara jättebra på att sätta upp tavlor och laga mat till din partner.
Just det.
För det är det du liksom har närmast dig. Att så här, det är så här man visar kärlek. Så då kanske du står hemma och lagar mat en hel kväll. Och så kommer din partner hem och hon är inte alls tacksam. Hon är bara så här, gud, nej, men jag bryr mig inte, vad fan. Jag har köpt med mig mat från krogen typ, eller från thaien. Och du är så här, men gud, jag har ju stått här liksom hela kvällen. Och hon är så här, men för fan, du vet, du visar inte, älskar du verkligen mig? Typ. Och du kan vara så här, men hallå? Jag gör ju inget annat än att älska dig och visa dig kärlek.
Ja.
Men hennes kärleksspråk kanske är ord.
Just det.
Och du kanske inte är så verbal av dig. Du kanske inte har det naturligt i dig att skicka sms under dagen och säga jag älskar dig eller jag tänker på dig. Eller sätta upp lappar på badrumsspegeln typ. Och då kommer hon gå och känna sig oälskad för att hon inte får lappar och sms. Du känner dig oälskad för att hon lagar aldrig mat till dig eller sätter aldrig upp en spegel. Utan hon skickar bara sms till dig. Och du tycker att så här, men vad fan, hur svårt är det att skicka ett sms?
Och hon tar inte emot heller hans gåvor. Och han tar inte emot hennes gåvor kanske, för att man ger då på olika
sätt. Exakt, så man ger ofta det man själv vill ha. Och det gör att båda, alltså risken i relationen är att man båda går runt och känner sig oälskade och osedda. Men båda blir bittra för att de tycker att de själva visar jättemycket kärlek och uppskattning. Men den andra ser inte det. För den andra har på sig andra glasögon. Den letar bara efter det den själv ger. Typ.
jag vet inte var det här kommer ifrån, men det var typ ett par som har, under typ 20 års tid så har de liksom så här, så har mannen alltid tagit skalken på limpan.
Vad är skalk?
Skalken, jag tror att det är den som sitter längst ut.
Alltså, usch, det är som alla slänger.
Mm.
Jaha.
Han tar alltid han tar den. Och liksom han, och han gör det för att det är ingen som vill ha skalken såklart. Alltså, mm. Det är ingen cool. Sen är det typ 20 år så reser kvinnan upp och, i alla år har du tagit min favoritbit utan att ens fråga.
Ja.
Liksom, ja, det finns en enda del på limpan som jag tycker om, och det är skalken. Och den har du liksom bara tagit framför ögonen på mig varenda limpa under 20 års tid.
Mm. Ja, det är ju så jävla, det där är ju klockrent exempel på att så här, om man inte kommunicerar, herregud, det blir så mycket missförstånd helt i onödan för att man inte pratar och sätter ord på. Alltså här, och om man nu har svårt att prata, om man har svårt att uttrycka vad man känner, om man har svårt att veta vad ens partner vill ha, och så här, titta på vad din partner ger dig och utgå ifrån att hon eller han vill ha samma sak tillbaka. För man ger ofta det man själv vill ha. Liksom. Om din partner är superbra på att överraska dig och komma med små liksom, vardagsgrejer, alltså komma hem med blommor eller sätta lappar på spegeln, så tro fan att den personen gärna skulle vilja ha det själv. Liksom.
Och
jag, men det är inte säkert, men
för mig var det var en relation faktiskt som tog slut på grund av det. Då var jag dramatisk, men då tyckte jag att det var mycket liksom. Det var under lång tid så hade det varit liksom grejer, och så var det som fick bägaren att rinna över var, vi hade haft ett förtroligt samtal kvällen innan, och jag sa så här, kan jag få be dig om en sak. Jag hade inte bett henne om någonting i den här relationen innan, inte någonting. Hon hade ju säkerligen gett på sitt kärleksspråk såklart, och det, jag har ju sett det såklart, men det här med att be, hon var väldigt bra på att be om saker, och jag gjorde det hon bad mig om, för det var ett sätt för mig att känna mig också älskad och att känna mig behövd och allt det här. Och då okej, kan jag få be dig om att det stressar mig på morgonen när det första, det här var länge sedan, nu är det ju mer regeln än antaget, att kan inte vi få ha en morgon när vi är med varandra och inte loggar in i världen? Så imorgon, om jag får be dig om en enda sak, så är det att du inte ska öppna din blogg och skriva en blogg. Hon skriver en blogg. Utan bara, jag går upp, du ligger kvar, jag gör frukost i dig, vi äter frukost. Och liksom bara ha den stunden för varandra. Och sen så när vi är klara med det, så diskar jag och fixar. Och du kan göra vad du vill, ska jag blogga och så. Och då tänkte jag, ja men det här blir bra. Så gick jag upp och gjorde frukost. Och så var frukosten klar. Ja. Och då ligger hon med datorn i sängen och skriver sin blogg. Och då så bara gick jag. Jag bara, okej. Okay. Det är bara skaka på huvudet. Bara, okay.
Men vad hade hon sagt ja till? Eller,
ja. Och då tror jag att det var, för det var mitt toalettlock liksom. Det var så här, okej. Okay. En sak. Jag ber dig om en sak. Och det är liksom...
I tid?
Ja. Ja, det var tid.
Alltså eller, om man översätter det i kärleksspråk?
Ja, det var något tid. Det var en tjänst, det var en symbol för mig. För det var det enda jag hade liksom konkret bett henne om. Och då så... Jag var sämre på att be om saker då än nu. Och jag är dålig på det nu. Och då blev för mig, då blev jag så här, okej, bra. Och då var det liksom över. Då gick jag och kom inte tillbaka.
Och ni har inte sett sedan dess?
Jo, vi har sett, men I wish not.
Men alltså det där med att be om och att göra saker för andra. Det där är ju också något som man på ett sätt också behöver se upp med. För att så här, om du är en person som gör saker för andra. Det kan ju gå till en nivå att du gör våld på dig själv. Alltså att du går över dina egna gränser för att ge till någon annan. Och någonstans här, om det är någonting, tror jag, i relationer som föder bitterhet, så är det när man ger och ger och ger utan att man genuint vill ge. Man ger och ger och ger, och sen har det gått flera år, och så till slut bara exploderar man. Och bara, alltså jag har gett till dig i alla jävla år, jag har följt med dig på de här jävla middagarna, och jag har följt med till släkten, och fan vad får jag tillbaka?
Mm.
Och du är så här, okej, men har jag bett dig? Eller har jag tvingat dig? Nej, men jag har gjort det för din skull. Okej. Så att du har gått över dina egna gränser för att du har valt att gå över dina gränser och inte för att jag har bett dig att
och det kanske, göra det. Och det kanske var tvärtom. Det kanske, den här stackars karen eller kvinnan kanske hade velat ha en stund för sig själv med sina vänner.
Exakt.
Istället för att den här skulle tränga sig på och inte ens ha kul under tiden.
Exakt. Och någonstans här, att göra någonting för någon annan, och det var också något som var väldigt, väldigt fint i min förra relation. Vi var så tydliga med att hela tiden så här, be om att så här, och Carl Michael, jag ska på en middag ikväll. Kan du följa med på den middagen? Jag vet att du inte är supersugen på, liksom, alltså tycker att det är lika kul med det sociala som jag gör. Mm. Men kan du följa med för min skull? Och när jag ställer den frågan, kan du följa med för min skull? Då kan jag inte förvänta mig att han ska ha kul på den här middagen. Men jag förväntar mig att om han säger ja, då säger han ja för att han har lyssnat in sig själv om han liksom kan göra det den här kvällen. Och han får heller inte vara bitter sen när vi åker hem. Han får inte sitta i bilen sen och bara, fy fan vilka jävla tråkig kväll, vilka jävla kompisar. Så, utan så här, om han säger ja, då litar jag på att han vill göra det för min skull.
Mm.
Och det gjorde att så här, när vi jobbade på det sättet, att vi hela tiden liksom, vi frågade, kan du för min skull? Men vi respekterade alltid nej.
Mm.
Och ibland sa han nej. Alltså, nej men Jessica, ikväll kan jag inte följa med på det här, för att jag känner inte att jag... Då måste jag acceptera det. För då har han lyssnat in sina gränser. Och det var så himla, himla fint. För då blev det att när vi gjorde saker för varandra, så födde det aldrig någon bitterhet, utan det kändes bara fint. Så här, åh vad fint att jag får göra något för dig.
Mm.
Och jag behöver inte ens njuta. Alltså det behöver inte vara en kul kväll för mig. Om jag har gjort dig glad, så är väl det jättefint. Så länge inte jag går över mina gränser.
Och det har jag nämnt någon gång tidigare, att jag då har en kompis som faktiskt ibland kan säga så här, typ om jag skulle komma med, jag ska gå på bio på fredag.
Just det.
Och så bara, hade inte, eller typ, säger så här, hade det inte varit kul att gå på bio på fredag? Han bara, jo det hade varit kul, men jag vill inte.
Kanon. Ja, men alltså jag gillar det.
Ja.
Alltså hell, för då vet du vart du har den personen.
Ja, ja verkligen.
Och så, å andra sidan, i och för sig, för om du hade kommit till honom, för det är en han va?
Mm.
Om du hade kommit till honom och sagt så här, du, skulle du kunna följa med mig på den här bion ikväll? För jag har ingen att gå med, jag skulle jättegärna vilja gå på den här filmen. Kan du göra det för min skull?
Ja.
Då tycker jag att det är fint ibland, alltså om han känner in liksom sina gränser, att så här, ah, men Victor, jag kan följa med, jag är inte så sugen på den här filmen. Mm. Men jag kan följa med för din skull. Det är jättefint.
Och det är jag också säker på att han skulle göra. Mm. Att han är en person. För då tänker jag att jag ska... Varför den här bion var ju kanske så här... Jag ska ledsaga honom in i glädje. Typ så här,
ja.
Ja men häng med på det här. Det här blir kul. För att jag tycker att det är kul.
Exakt, han bara, du tycker men, det.
Jag tycker det är så ofta att sitta liksom hemma och lägga en patiens. Mm.
Exakt.
Jaha, okej. Okay. Ja. Eller bara så här, något helt annat. Så, men om jag skulle säga så här, jag känner mig ensam, jag orkar inte prata, men jag bara, kan vi inte bara sitta bredvid varann och liksom bara vara tysta och titta på den här biofilmen? Då skulle han göra det.
Ja. Och då är det väl okej med det, då får det väl vara okej att han inte tycker att filmen är så bra.
Mm.
Det är väl okej. Alltså då är det ju tydligt, alltså igen intentionen, då är det tydligt varför han är med.
Mm.
Han är inte med för att han ska gå på en film. Alltså varför ska han ljuga om det?
Mm.
Egentligen.
Och ibland, så var det faktiskt för mig med offerkofta, med föreställningen. Det var många som sa, nej, jag orkar. Typ. Alltså,
mm.
Och då fick jag i vissa fall förklara för vänner, så bara, det här är bland det viktigaste, kanske det mest modigaste och mest utlämnande jag någonsin har gjort i hela mitt liv.
Ja.
Det skulle betyda otroligt mycket om du ville liksom... komma på det här, oavsett, du kanske inte gillar det, du kanske, alltså, men bara finnas där och se det här, för det här är en milstolpe i mitt liv och, det, och då ja, och att då är jag tydlig då, med mina...
Ja, då är du tydlig med ditt behov.
Ja,
verkligen.
Och det är ju faktiskt att uttrycka sitt behov är ju, jag tror att jag kan vara dålig för att, och jag tror att generellt sett så tror jag att det är ett stort problem i relationer, att vi tror att våra partners ska vara tankeläsare.
Verkligen.
Och bara läsa in alla våra små nyckfulla grejer som vi har, idéer och...
Verkligen. Ja, men också här, varför behöver vi alltid ha samma behov? Alltså så här, det här med att liksom bara ge eller bara ta, det är jättefint. Alltså man behöver inte det här med att så här, vi måste kompromissa. alltså när man kompromissar, nu är jag hård, men ingen blir nöjd när man kompromissar. Mm. För du går ifrån det du vill och den andra personen går ifrån den, det den vill. Mm. Och så möts man halvvägs, ingen är happy. Är det inte bättre då? Och så här, såklart, en relation kanske inte fungerar, kanske inte är så långsiktig om man aldrig har gemensamma behov. Så det tror jag är viktigt också. Men så här, vad är det för fel med att du ibland får utlopp för ditt behov 100%? Och att jag gör det för din skull. Det är jättefint. Jag tycker att det är kärlek att göra någonting för någon annans skull. Men jag behöver inte spela att jag njuter av det eller att jag tycker att det är härligt. Och det är snarare bara... alltså så här, det är ju inte äkta och ärligt att låtsas som att man tycker att någonting är kul som man inte tycker är kul. Och någonstans här, en relation tycker jag i alla fall ska bygga på att man lär känna varandra för dem man är. Så varför ska du sitta och ljuga om att du tycker om någonting som du inte tycker om? Det är bättre, alltså för mig är det en större kärleksgest att du faktiskt följer med på någonting då som du till och med inte ens tycker om för att du vill göra mig glad. Det är jättefint.
Ja, ja visst.
Tycker jag.
Jag ska knyta an till den här frågan vi hade. Vi hade en liten fråga. Vi diskuterade förra avsnittet
ja,
det här med ghosta.
Ja.
Gör man det för sin egen skull eller för den andras skull? Ärligheten har ett pris.
Mm.
Och då tror jag att jag inte var tydlig nog i min kommunikation.
Nej.
För det jag menade med att ghosta, det var egentligen det är en missuppfattning av ordet.
Mm.
Att ghosta är när man inte svarar. Och har jag förstått.
Ja, exakt.
Och det vet jag ju egentligen, såklart. Men för mig var det mer att... om någon skriver, alltså efter om du och jag aldrig hade sett, vi går och tar en Cola Zero eller ett annat
som man gör.
Märke.
Mm.
Och sen så känner vi att det inte är någon vibe. Vi går hem, var och en till sitt och sen så skrivs det inte mer.
Nej.
Ingen skriver.
Mm.
Då, det var det jag sa. Det var inte så att om en skriver typ så här: åh, vilket häftigt möte vi hade.
Tack för ikväll.
När ses vi igen? Då håller jag med dig.
Mm-hmm.
Då kan man skriva, vet du vad? Jag hade, det var kul att ses. Det liksom, vi gillar båda att dricka Cola Zero. Men det är ungefär det vi har gemensamt.
Jaha, så du menar när det är ömsesidigt? Ömsesidigt ointresse?
Exakt. Då, så jag upplevde att man... Jag tänkte så här, att du till vilket pris som helst alltid måste vara ärlig och skriva till folk till höger och vänster.
Okej, jag förstår.
Fast de inte ens just ber det. Om det. Så för mig var det var därför jag inte förstod. Jag bara, okej, du vill...
Ja. Okej, jag fattar. För såg du vår statistik?
Ja, den var brutal. Den var brutal. Jag la upp på min egen Instagram.
Jag la upp på min och vi la upp på vår gemensamma.
Ja, alltså på min så var det, jag ställde frågan typ så här, är det okej att ghosta eller inte? 100% nej.
Är det så pass på
ja,
din?
Ja, 100%.
Jävlar.
Och jag tror att det var inte många procent på vår jag är sjuk i huvudet.
Nej, det var typ 80-20.
Ja, och jag var en av dem som skrev ja.
Ja, precis.
Så.
Och jag hade också typ 75-25 på min.
Mm.
Så att, ja, vi kan väl ändå konstatera att generellt, utifrån då den definitionen som jag menar som ghosta.
Ja.
Alltså att någon skriver tack för igår och sen så bara svarar inte en person. Ja. Det är för mig ghosting. Alltså,
ja, exakt.
Och det... Att man bara försvinner och inte liksom, ja, besvarar.
Precis, och då tycker jag generellt att då ska man...
Och där, så där är vi överens då?
Ja, där är vi
överens. Okej, okay. Ja, men vad fint.
Det var mer, det jag trodde att vi diskuterade var så här, vi ser, man har haft vibe innan, man går och tar en valfri dryck tillsammans, man vibar inte hela vägen.
Ja. Ja.
Och sen så kan det vara så här, vi vibar inte,
Ja, absolut. Ja, men det kan jag tycka inte är så konstigt. Om ingen skriver, då är det ju väldigt uppenbart att ingen är intresserad.
Communication, va?
Men det där, alltså med om man då är för ghosting eller inte. Den här personen som jag pratade om det här med, som sa att han var för ghosting.
Mm.
Han då ville jag att han skulle argumentera för varför han var det. Och då sa han bland annat att så här, men jag hade hellre velat att om jag var på en dejt och tjejen inte var intresserad så skulle jag hellre vilja att hon bara inte skrev. Och då sa jag så här, ja, men nu är vi inne på intentioner då igen, för vi hade pratat om det den kvällen.
Mm.
Så här, ditt behov är det. Ditt behov är att du inte i ord vill ha en diss.
Mm.
Men du kan ju inte tänka, alltså så här, du kan ju inte utgå ifrån att alla människor är som du. Du vet ju inte. Andra kanske mycket, mycket hellre tar en diss i ord än att någon bara försvinner. För att båda är ju en diss. Det kan man ju säga, att, så här, att inte höra av sig alls eller att skriva hej, jag tack för igår men jag vill inte ses igen. Mm. Båda är ju en markering och ett jättetydligt statement, så här, jag vill inte ses igen. Sen beror det bara på hur du gör det. Liksom. Men båda är ändå en diss. Och då fick han sig väl en liten tankeställare. Så här, ja, jo, det är sant. Det är mitt behov. Jag vet inte hur andra är. Men sen, och då fick jag ett meddelande från en av våra lyssnare som gav ett tips. Som hon sa att så här, hon har gjort det en del gånger när hon har skrivit med killar innan hon har gått på dejt. Att de innan de har träffats har bestämt. Okej, om vi ses imorgon och vi inte vill fortsätta gå på dejt. Hur lägger vi ner då? Alltså hur vill du att, ska vi skriva efter eller ska vi bara försvinna typ? Och det tyckte jag var ett ganska bra tips. Att så bestämma det innan. För då har jag ju liksom, för det är inte så att jag kan höra av mig, om du och jag hade varit på en dejt och jag inte är intresserad. Då kan jag ju inte skicka ett sms och säga, hej, hur vill du att jag lägger ner det här nu? Vill du att jag smsar dig och säger att jag inte är intresserad? Eller ska jag bara försvinna nu? Det kan jag inte göra.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Okej, okay, vi ska avrunda lite. Men jag har en reflektion här.
Mm.
I lördags så var jag på svensexan.
Mm. Kul.
Ja. Och då tänker jag... Svensexor och möhippor är ju rätt olika, eller?
Ja, det säger min fördom att de kan vara, ja.
Lite. De möhippor du har varit på, det kanske inte varit på så många. Men
inte så många, men några.
Möhippor, du har hört talas om möhippor.
Ja.
Det kan slängas in en manlig strippa.
Det förekommer nog, men jag har inte varit på något sånt.
Det är en muskelman som kommer in och dansar i stringkalsonger.
Kanske, ja.
Och det fnittras. Och sen, men annars så är det väl mycket möhippsgrejen. Spa, ansiktsbehandling, mys, dricka bubbel, ha det gosigt.
Ja, och lite så här på dagen typ, gå och köra pole dance eller göra lite grejer på stan. Aktivitet, alltså någon aktivitet. Ja.
Ja, just det är sant, det kan ju vara typ så här, sälja kyssar eller vad? Man ser ibland att det
är liksom, ja, exakt,
som är liksom vågade.
Alltså jag säljer kyssar.
Men, ja, men liksom, ni, det är inte, mm, det är inte nivån att man vräker upp dörren 0800 och sliter upp en människa.
Och, från sängen?
Nej, men typ, alltså, och liksom bara ger sig iväg och kör lite. Nej, men vi, det var ju, alltså, mm, jag tänker bara, ja, men så körde vi, gjorde en del, men, och så fick, vad var det med, vi fick han,
hade han kul eller blev han förnedrad?
Han hade jättekul, men han blev också lite förnedrad.
Okej.
Okay. Han, ja, han fick sätta på sig en tröja, det stod vaccinskeptiker. Oj. Och gå runt och samla underskrifter. Det var lite märkligt.
Jobbigt.
Ja, men jag låg inte bakom alla de här.
Nej.
En sak som jag tyckte var lite kul också var att han fick, sen så gick vi och käkade gott, och sen så kommer det en maskör mitt under middagen när vi är på väg, när vi snackar så klara, och sminkar honom väldigt sletan.
Nej.
Han sminkar honom extremt sletan, alltså.
Okej.
Och sen så får han byta om till typ mina gamla långkalsonger med dödskallar på. Och ja, men så här, riktigt slet. Ja. Och sen så fick han en sovsäck, liggande lag, och i uppdrag att lägga sig på Stureplan. Och hans uppdrag var att somna. Han hade 45 minuter på sig och pulsklocka.
Och allt, var stod ni då?
Han är datanörd. Liksom, så för alla uppdrag fick han tangenter. Så det, alltså det är en sån gammal slet att... Ja. Vi gick in på Sturehov och
drack. Medan han låg ute och frös
och
försökte somna.
Ja, exakt. Och medan folk liksom gick förbi där och tittade, och det förstörde liksom stadsbilden över Stureplan.
Somnade han?
Nej, för han var så kissnödig tydligen, så han hade bara legat och vridit sig.
Och nu skulle jag ta honom en kissflaska också. Nej, gud, förlåt.
Vad var det, skratt? Kan jag lägga skratt?
Ja, det var ju lite förnedrande.
Och sen så var det en massa vänner. Sen var det lite spel och hit och dit och sådär. Men inte så förnedrande. Men man har ju hört att det är mer.
Ja, men det är nog mer förnedring än kul. Och det är min fördom. Och kanske lite baserat på erfarenhet också. Att män, svensexer förnedrar mer än... ja, förtryckta känslor. Men det är för långt för att gå in på. Jag vet inte. Det är väl bara någon form av förlängning av liksom machokultur och så här. Det här är kul.
Och man bara, pallar du inte? Vad går
exakt. Och så här, och tjejer tänker lite steget längre. Att så här, men det här är en möhippa. Igen, så här, intentionen. Vad är intentionen med en svensexa? Vad är intentionen med en möhippa? Ja, men man gör ju någonting för den som ska gifta sig.
Ja, ja.
Och den ska ha en oförglömlig, härlig, rolig dag. Mm. Jag skulle nog ändå säga att intentionen ska vara kul. Mm. Roligt och kärleksfullt. Och därför blir inte så många möhippor kanske förnedring.
Så det är ju ändå att sova på Stureplan, det är ju något man inte glömmer.
Men frågan är om så här, intentionen kul var liksom för er andra än han. Den uppnåddes ju. Ni hade kul.
Ja,
hade han kul? Ja, men då så. Men då kanske ni, den som planerade allt det här, känner honom tillräckligt väl och visste att så här, han kommer att tycka att det här är kul.
Han älskar
det. Ja, men då är det ju skitkul.
Ja, han älskar det.
Då är det inget konstigt.
Ja, så var det.
Men då är det ju en oförglömlig, rolig...
Vi hade kunnat kört ännu mer, fast man vill... Mm. Alltså det, nej. Men man vill ju inte för...
Ja, men då är det ju bara roligt.
Mm.
Tycker jag. Absolut.
Har det hänt någonting speciellt för roligt för dig? Som du vill dela?
Gud, vilken ledande fråga.
Du nämnde någonting. Det hade hänt någonting. Du behöver inte.
Jag vet inte om jag ska...
Kanske nästa avsnitt.
Ja, men... Ja, det kanske blir nästa. Det är en cliffhanger i så fall.
Ja, cliffhanger.
Jag har ju varit jättemycket i tantravärlden senaste åren. Det har vi inte pratat om eftersom jag inte var i den världen när vi poddade. Men det har jag varit.
Eye-gazing.
Mitt ex och eye-gazat väldigt mycket.
Berätta lite snabbt om eye-gazing för...
Eye-gazing är när man sitter och tittar en annan människa djupt in i ögonen. Ofta en längre tid. Alltså så här, ofta mer än en minut. Så att man ska liksom ha kommit över den här första fasen när det ofta känns ganska obekvämt och otryggt och läskigt. Men att om man kommer över den pucken så brukar de flesta i alla fall... uppleva att man får en väldigt, väldigt stark connection och liksom ett band till, och det kan vara en främling som du sitter och tittar in i ögonen. Så att det är en väldigt fin övning som många inom tantra bland annat gör. Det är inte liksom något som är bara liksom inom tantra. Men det är en väldigt fin övning som jag också tycker att man kan göra liksom med sin partner. Eller med sin vän, eller syskon, eller förälder eller så. Jag och mamma gjorde det för några år sedan när vi skulle filma ett eye-gazing-experiment. Mm. Så hon och jag satt i 4 minuter. Vi satte klockan. Satt vi och kollade in i varandras ögon i 4 minuter. Och båda satt och storböda efter typ 2 minuter. Alltså det var så fint. För mig var det verkligen som att så här, se in i hennes själ. Mm. Så det är väldigt, en jättefin övning. Så enkel och ändå liksom så givande. Så att jag kan verkligen sätta en timer, sätt dig med någon du tycker om och titta den in i ögonen i, ja, men säg, börja med 2 minuter då. Och bara se vad som händer. Och utmana dig i att inte släppa blicken. Utan verkligen göra det. Det är jättefint. Ja, men så jag har varit inne i tantravärlden då senaste åren. Med en liten paus på ett år efter min separation. För att jag behövde en paus från den världen. Och för att han var så förknippad med den världen. Och Stockholm, tantra Stockholm är liksom ganska litet. Så att jag ville inte stöta på honom och sådär. Men nu efter ett års sorgearbete så känner jag att jag är redo att hoppa in där igen. Och har gjort det senaste halvåret typ. Och nu gör jag det själv. Jag gjorde ju det allting med honom förut. Nu står jag på egna ben. Har ingen att hålla i handen. Och då hittar jag på massa... Jag är på massa roliga workshops och roliga liksom, grejer. Hade en förra måndagen så gjorde jag en sak som jag aldrig har gjort i hela mitt liv.
Va? Är det cliffhanger?
Ja, det är cliffhanger.
Och det
läkte mig på ett sätt som jag... Det gav mig saker som jag aldrig trodde att jag skulle få ut av just den grejen. Och det är en sak som jag har förstorat den här saken väldigt mycket i hela mitt liv. Och känt så här, wow, det här är en stor grej. Det här tror jag aldrig att jag kommer göra i hela mitt liv. Och så gjorde jag det, och så var det inte så stor grej. Och det gav någonting som jag inte hade förväntat mig.
Oj, okej.
Det där och det här, och om jag ska berätta om det här nästa vecka, då kommer jag också fråga dig om du har gjort det här, och då önskar jag, hoppas att du
har gjort det.
Också kommer vara nej, men jag vet inte.
Nej,
vi har inte pratat fråga. Så mycket om SEX.
Ja, oh, just det. Så. Oj, wow. Ja, cliffis.
Cliffis.
Ja, nej, men det ska det kommer till ett läge när jag ska vara mer öppen generellt sett. Så, så jag kommer nog besvara den frågan.
Ja, tack. Så att det är ömsesidig sårbarhet här.
Ja, det är det. Har vi någon fråga, en liten tittarfråga? Eller tittarfråga?
Tittarfråga?
Jag tittar bara, jag gejsar lite här.
Ni som tittar nu, ni som argejsar. Nej, men vi kanske kan komma på någon fråga kopplat till relation. Ja, men kärleksspråk kanske. Vi kanske kan lägga, hur kan man hitta en så här, vad är ditt kärleksspråk? Mm. Typ, och se vad folk har för kärleksspråk.
Ja, man kan ha typ så här 5 olika.
Det finns ju 5 olika.
Finns det på Instagram?
Ja, jag tror det. Vi ser till att fixa en sån.
Sjuk i huvudet.
Så att vi får lite statistik på liksom, vad folk har för kärleksspråk.
Ja, det är intressant.
Och så kan vi ge dem en sån här veckoutmaning i att om man då är i relation, att läsa på lite om de här kärleksspråken och prata med sin partner om vad han eller hon har för kärleksspråk.
Jag skulle gärna vilja veta om det är stor skillnad mellan män och kvinnor har olika...
Kärleksspråk?
Ja.
Just det.
Om det går då.
Vi får fnula på hur vi gör det.
Ja,
men någon sagt, form av fråga.
Tack för att du lyssnade. Och
cliffhanger it is. Vi hörs nästa vecka.
Vi hörs.
Hej, hej.
Hej.
Up.
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.